Hej och välkomna till Avanza-podden och det sista avsnittet innan jul. Det är tisdagen den 17 december när vi spelar in det här och vi kommer väl släppa det nu på torsdag.
Ja, men absolut, det stämmer alldeles gott. Det är snart julafton. Har du köpt julklappar?
Jag har inte börjat. Jag har inte köpt en enda.
Det har inte jag heller. Vi är förutseende när det kommer till sparande, men det här med julklappar, då är vi ute i sista minut. Jag vill bara påminna där om att i fjol, jag tror att det var runt den här tiden, så gjorde vi ett poddavsnitt och även ett blogginlägg då på sajten där det var, påminn mig nu här Johanna, det hette någonting stil med böckerna som passar under julgranen.
Yes. Aktieböcker helt enkelt, eller investeringsböcker.
Så har du lika mycket panik som vi har, har du en bättre eller sämre hälft som gillar det här med finans, aktier, sparande etc.
Eller borde gilla,
så är det liksom klapparna, böckerna som passar under julgranen, hittar det liksom i poddlistan här under också. Och sen så har vi ju Sparskolan och Aktieskolan då, som vi har skrivit in, men läst in då som ljudböcker under året. De fanns ju inte i fjol.
Nej. Så precis, det är ett abonnemang på Storytel där, så kommer man ju åt dem. Och det finns ju också så här testabonnemang, om man inte har provat innan så tror jag att man kan, brukar man kunna få 30 dagars prova på där, om man bara vill lyssna på dem gratis så att säga.
Då är man sparsmart.
Det är man. Men som sagt, börsen, eller som sagt, jag har inte pratat om det. Men i det här avsnittet tänkte vi ta upp lite frågor som har rasslat till i vår inkorg. Det kom in en hel drös med frågor. Jättekul tycker vi. Kom ihåg också att vi har Facebookgruppen Avanza-podden där det ställs också mycket frågor och där flera... Ja, men där människor in och svarar varandra och man inspirerar och hjälper och tipsar varandra. Så det är ett jättebra forum för om man snabbt vill ha svar på sina frågor. Så, och vi finns ju också där och inne och skriver och petar lite då och då.
Japp, och sen kommer vi kanske också kunna ta lite inspiration till avsnitt här under 2020. Nu är vi ju precis passerade 4000 här i gruppen och det växer ju stadigt så att säga. Men jag tror att under, det är ju ett bra år för arbetstagaren, inte arbetsgivaren i år då. Man får väldigt många lediga dagar och för mig är lediga dagar synonymt med, alltså när man får lite abstinens, det är att få ner inkorgen till noll och att vi kanske kan preppa lite poddar och kanske skicka in en och annan inbjudan där ute i etern till gäster som kanske kan tänkas komma under nästa år. Jag fick faktiskt en sån idé när jag såg, jag tror att det var någonstans på Twitter eller Facebook eller någonting kring ungdomar och skuldsättning. Jag var äldre. Kronofogden, exempelvis jättebra på där man liksom pratar lite om bredare perspektiv, plånboksfrågor, spar frågor, skuldfrågor etc. Att vi får bara reda ut vad de vanligaste fallgroparna är. Och, ja, men lite sådana här, tänk utanför boxen. Men jag tror också att vi kommer prata ännu mera fonder och aktier och händelser på marknaden. Men i Facebookgruppen Johanna, där vill vi att du som lyssnar skriver vad du skulle vilja höra mer om i Avanza-podden under 2020. För att det har aldrig varit mer tillgängligt att komma med idéer än nu. För vi är up for grabs.
Det är vi verkligen. Och något annat med styrkan med Facebookgruppen och med den här podden. Det känner jag att vi visade, alla våra lyssnare visade här i Musikhjälpen. Där vi hade en bössa och en... Där vi samlade in pengar till Radiohjälpen under temat sex är inte ett vapen. Alltså temat för i år med Musikhjälpen var ju att, att skänka pengar till arbetet mot sexuellt våld i krig och konflikt. Och där så samlade jag Avanza-poddens lyssnare in över 20 000 kronor. Så det är superkul och ett superviktigt bidrag. Och så snart vi har fått reda på från Sveriges Radio och Musikhjälpen vilka det är som har sållats ut som finalister i vår lilla tävling som vi hade, så kommer vi börja ringa runt och ställa de här frågorna som man ska svara rätt på för att vinna den här, för att ha chans att vinna den här middagen med oss.
Oh, nervöst. Nej, men det tycker vi, det ska vi. Det ser vi fram emot, det ska bli jättekul.
Det gör vi. Men till dagens avsnitt då, som sagt, nästa avsnitt kommer vi ha en liten summering av så agerade avansianerna under 2019 och även blicka lite framåt mot 2020. Men det är alltså det avsnittet som kommer ut på annandagen blir det. Och i det här avsnittet så, som vi sa, så tänkte vi svara på lite lyssnafrågor. Så det är väl bara att att börja helt enkelt.
Ja, yeah, ni märker ju att vi har sparat det göttigaste till sist på året. Vi försöker att liksom beta av lite grann i inkorgen.
Mm. Då börjar vi med Davids fråga här. Tjena, jag har ganska nyligen återupptagit mitt sparande i aktier och tänkte försöka bygga mig en utdelningsportfölj och har då en fråga. Har värdeökningen på aktien någon betydelse för mig om jag inte har för avsikt att sälja aktien någon gång utan endast nyttja dess utdelning? Säg att jag köper en aktie för 100 kronor och de delar ut 5 kronor per aktie. Alltså en direktavkastning på 5% där initialt. Då spelar det ju ingen som helst roll att värdet på aktien över tid stiger eftersom de fortfarande ska kunna komma fram till att dela ut runt 5 kronor per aktie. Oavsett om kursen har tiodubblats eller har jag fel. Det jag kan komma på är att om aktiens värde ökar är det en indikation på att det har varit god lönsamhet vilket skulle kunna leda till högre utdelning. Men det behöver ju inte ha något samband. Eller är jag ute och cyklar? Med vänliga hälsningar. Hälsningar, David. Vad säger vår aktieprofil där?
Det är ju faktiskt så att min titel var content manager en gång i tiden. Det är så fruktansvärt luddigt. Det är aktieprofil också, speciellt om du ska förklara det på engelska. Det tar 5 minuter att förklara. Ja, ni vet, jag ska inte ens utsätta er för det. Men det roliga här är ju att det är en jättebra fråga. Det är för att det här med aktiemarknaden, man kan ju tänka sig att det bara handlar om avkastning. Och det gör ju inte det, ja, kanske i slutändan. Men man kan ju ha olika syften, alltså olika horisonter och man har helt enkelt olika syften med sitt sparande. Jag har ju ett syfte där jag vill kunna jag har en lång sparhorisont och jag vill få så hög totalavkastning som möjligt. Medan någon som kanske är, vi säger 65, som inte har gått i pension, kanske vill gå i pension vid 67, man vill jobba något år till, man tycker att det är lite roligt. Men man har inte den här känslan att det är liksom den totalavkastningen framåt som är det viktiga. Utan jag vill ju använda en del av utdelningarna i min aktieportfölj för att agera inkomstförstärkning. Det ska ju liksom gå till Niklas AB, alltså till mitt hushåll. Då blir det ju en helt annan femma, då är man ju beroende av kassaflödet från utdelningarna. Så att i det här fallet, säg att man köper en aktieportfölj för 10 000 kronor eller 100 000 eller vad det än är. Nej, du blir ju mer immun mot svängningarna i aktierna om det är så att det är utdelningen du är intresserad av. Sen är det såklart att aktierna kan inte gå ner hur mycket som helst utan att det påverkar utdelningen. Skulle aktierna falla 90% säger vi, det är ju jättemycket, då är det nog fara och färde med den där utdelningen. Då är det inte liksom bara en vanlig höstsnuva på börsen, utan då kanske man har köpt ett knippe aktier som alla har drabbats av operationella utmaningar och kanske på väg att gå i putten. Men för att inte sväva ut för långt på Davids fråga, nej, i det här fallet fokusera på att hitta en bra spridning med aktier som har en god direktavkastning. Där du fokuserar på hur mycket pengar sätter jag in, placerar jag just nu och vad får jag för utdelning årligen, förväntad utdelning årligen. Och den här förväntas ju också stiga över tid. Globalt har vi sett de senaste 50 åren att utdelningen har stigit mellan 5-7% om året. Är det däremot så att han kommer att använda utdelningen löpande? Ja, då återinvesterar han den ju inte. För att skulle det vara så att aktierna faller i värde, det är ganska bra om du tar utdelningen och återinvesterar. För att ett enkelt exempel, 100 kronor, 5 kronor i utdelning, det är 5% direktavkastning. Skulle aktien falla ner till 50 kronor, men fortfarande ge en femma i utdelning för det inte har hänt någonting med bolaget utan bara marknaden som blir tokig, då är direktavkastningen 10%. Så att i takt med att en aktie faller, så vartenda ytterligare köp du gör stärker ju och trycker ju upp direktavkastningen lite grann. Men för att tajta ihop det här då, nej, där kan du ju fokusera just på utdelning. Det är ju det som blir intressant, att du blir mer immun mot svängningarna. Men över tid så finns det en koppling. Det är för att det som driver aktier långsiktigt, det är vinstutveckling. Och är det så att aktien, bolaget är värdeskapande och skapar sakta men säkert en högre vinst över tid, ja, men då kommer ju också utdelningen att stiga.
Ja.
Det är för att utdelningen är ju en andel alltså oftast av vinsten.
Ja, men precis. Och så, som David skriver här som exempel, att om kursen tiodubblas, ja men då är det sannolikt som du säger för att vinsten har stigit. Och då finns det väl också all anledning att tro att även utdelningen kommer höjas.
Ja, då har ju utdelningen tiodubblats om de ska ha kvar samma utdelningsandel.
Precis.
För jag måste bara säga här, Avanza 2002 kostade 10,50 att köpa. Idag är ju vår utdelning 10,50 om vi inte hade splittat aktien 5-1. Så att utdelningen är 2 kronor och 10 öre per aktie. Men om vi räknar med splitten, kanske svårt här för vissa, i alla fall. Den var 10,50 2002, när du, då fick du köpa aktien för det. Idag har du en utdelning på 10,50 oaktat utdelningen. Så att du får tillbaka din initiala investering en gång om året. Alltså 100% av din investering får du tillbaka en gång om året i form av utdelning. Det är det som kan hända på lång sikt om bolaget är värdeskapande. Vinsten sticker norrut, då sticker förmodligen också utdelningen norrut.
Mm. Precis. Fokusera på utdelningen, men kursen är ju såklart inte helt oviktig heller.
En bonus, det blir en bonus i det här fallet.
Mm. Ja, nästa fråga då från Johannes. Hej Johanna och Niklas, tack för en superbra podd. Ni har verkligen fått mig intresserad och givit mig självförtroende att investera i aktier och fonder. Superroligt att höra. Jag har en fråga angående utdelningar. Ni pratar väldigt mycket om hur viktigt det är att återinvestera utdelningen för att få bäst resultat genom åren. Men hur gör man det på bästa och enklaste sätt? Finns det något bra verktyg eller sätt att gå tillväga? Jag menar, ibland så är ju utdelningen bara några kronor att köpa att köpa en aktie i samma bolag kostar betydligt mer än så. Så hur ska man egentligen göra med den utdelning man får och som man ska återinvestera? Det är ju det som är liksom kontentan i Johannes fråga här. För han skulle helst vilja ha ett alternativ att så fort utdelningen kommit att jag då kan välja att på en gång återinvestera dem i bolagen. Mm. Ja, men alltså, så är det ju att ofta kan du ju inte köpa en hel aktie för utdelningen så att säga. Du får ju liksom, du får inte lika mycket utdelning som värdet på en aktie. Jag vet inte riktigt. Alltså, du har ju ofta fler än en aktie. Och då kanske det blir att du kan köpa några aktier direkt i samma bolag. Eller så får du pytsa in lite egna pengar. Eller egna, alla är ju egna pengar. Men lite nya pengar. Eller så får du ta utdelning från andra bolag och pytsa in sådär. Det sker ju inte med automatik, utan man måste ju dels välja vilket bolag man vill återinvestera i och hur mycket och när man ska göra det.
Det är ju så här, vi har ju en ny funktion här i flödet på sajten, alltså när man sitter vid en dator så kommer det liksom i flödet när man ser händelserna, alltså vilka foruminlägg har det varit, vilka nyheter kopplat till dina innehav har kommit, vilka utdelningar eller stämmer är idag och sådär. Det är ju ett flöde på sajten när man ser vad har hänt kring mina innehav idag. Och där ser man ju också, men du har fått utdelning och då har vi lagt till en liten knapp. Fast den där knappen är i text just nu. Då står det återinvestera utdelningen. Trycker man på den, då kommer man direkt till en orderläggning som man bara kan trycka igenom den där. Men det, som man säger här, så är det ju lite delikat om det är så att det är en väldigt liten utdelning i kronor och ören som inte ens ger en aktie till i det här bolaget. Men jag brukar tänka så här, eller vi båda brukar tänka så här, jag får vara ditt språkrör nu Johanna.
Shoot.
Jag menar att vi tycker ju inte att det är superviktigt att man återinvesterar i exakt samma bolag. För alltså när man håller på med en portfölj, det är som att putta på i en trädgård. Man rensar bort det här slyt och ogräset. Och sen så vattnar man de här fina blommorna. Och är det någon blomma som ser lite halvtrött ut, då får den lite växtnäring. Och sen så kan den liksom vattna på sig lite mera sådär. Eller växa på sig lite mera. Så att, till att börja med, det är inte viktigt att återinvesteringen sker i samma bolag. Och det kan ju också vara så att man har ett löpande sparande. Ja, men bunta ihop den här utdelningen du har fått då med ditt löpande sparande så att det blir som grädde på moset. Och så skjuter du iväg den och köper fler aktier i det här bolaget eller i något av de andra portföljbolagen. Sen har vi också det här liksom att få in pengarna på marknaden. Alltså få en marknadsexponering direkt. Då har vi också ett delikat förslag här. In med dig i någon av våra fonder. Ja, men vi har ju sänkt det minsta köpbelopp till 1 krona på våra Avanza-fonder. Är det så att du får 150 kronor in i en utdelning och en aktie kostar 450? Ja, men skjut in det i Avanza, någon av Avanza-fonderna då. Och varför jag säger Avanza-fonderna, dels vet jag att de är billiga och sen så har vi minimibeloppet då 1 krona. Vi har 1400 andra fonder på plattformen. Nästan 1300 någonting. För då får du marknadsexponeringen. Och sen så när du har fått ihop till en viss peng där, ja men sälj det då, köp en ny aktie eller vänta tills lönen kommer och månadens sparande kommer in. Vad säger du om det?
Absolut, det är väl en bra idé. Eller spara bara i fonder så återinvesteras utdelningen automatiskt utan att du behöver göra någon som helst handpåläggning.
Ja, på tal om det. Jag gillar ju att prata Avanzas produkter. Du är ju mera oberoende i din roll så att säga. Du ska vara en oberoende. Ja, men du tar den hatten lite grann. Vilket är bra liksom, att man står upp för alla sparare där ute. Och nu gör vi den här podden för vi vet ju faktiskt inte om alla är kunder här eller inte. Vi bryr oss om alla. Men, lång historia kort. Fast det var det nu inte. Jag vill bara säga att vi har ju släppt en ny fond idag.
Ja, ja. Det har vi. Vi har haft lite 4th of July-känsla här på kontoret idag. Gått runt med haft en amerikansk flagga och lite annat ditt och datt och dutt. Men Avanza USA har släppts som är en indexfond. Det är väl den billigaste USA-fonden på marknaden enligt Morningstar. Och det är en indexfond. Som då alltså följer amerikanska börserna. Och den har, som du så fint uttryckte det, med en touch av hållbarhet.
Tyckte du det var dåligt att jag skrev en touch av? När det, är, det är ju mer än en touch.
Det är mer än en touch. Jag tycker det var lite fyndigt. Men den är ju hyfsat sträng. Den är lite hård med exkluderingsknappen. Sträng. Innefattar inte bolag inom till exempel fossil energi, spel, alkohol, tobak, vapen.
Pornografi, alltså pornografi. De klassiska.
Och sen så istället försöker man lite mer aktivt välja in bolag med höga ESG-betyg. Alltså bolag som är duktiga eller har höga betyg inom ägarstyrning, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Men det är en indexfond i grunden, men med vissa justeringar där. Så den är ju superspännande. Jag tror att var det 17 punkter den kostar?
Jajamensan, det är förväntat total årlig avgift 17 punkter för den där, och konkurrenten därefter ligger på 21, så det är 19% billigare. Och här kan man väl säga också att den ska följa stora och medelstora bolag. Det är ungefär 150 till antalet. Och en liten sån där spaning som jag hade där, det är ju att förutom de här klassiska exkluderingsfaktorerna som vi sa där då, så exkluderar man även bolag som har mer än 30% av sin försäljning inkomst då från förbränning av kol. Det kanske är så att det är klassiskt i de andra också. Då blottar jag min okunskap. Men det var en sån där som de här som vapen och pornografi och tobak och alkohol. Det brukar vara såna här klassiska exkluderingsfaktorer. Men sen var det också den här med om man har då mer än 30% av sina intäkter från kol och kolförbränning. Så det här tycker vi är jätteroligt, och vi ställer ju upp som en välkomstkommitté på morgonen när man kommer in. Vi har en diskokula, vi har musik och vi har flaggor och vi har flyers och vi har såna här som man tjuter i på kalas och sånt där. Så att vi får, ja, så att det är riktigt roligt både för våra kollegor och för våra kunder, för det var faktiskt kunder som kom in på kontoret på morgonen också.
Och någon som skulle på anställningsintervju. Som blir mottagen då av sex galningar som står med liksom amerikanska hattar på sig och en flagga som och lyssnar på en spellista. Det var så här 4th of July summer hits eller summer party.
Vi tycker att det här är kul helt enkelt.
Det var väldigt trivsamt. Så att, ja, det är en spännande fond helt enkelt, och ett billigt och bra sätt att komma åt några av liksom, världens faktiskt största bolag och starkaste varumärken. Och det finns såklart andra index USA-fonder där man kommer åt precis samma bolag.
Ja, och för det här också, du gillar ju fonder, Johanna. På vår nya fondlista, det här har vi sagt för något avsnitt sen också. På vår nya fondlista, när man får gå in på sajten och trycka på liksom, och leta sig fram till fonder och så fondlistan. Mm. Den är ju mycket, 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 mycket mer kraftfull när det kommer till filtrering. Så att det jag vill bara påminna om där, det är ju att man i den här kolumnen, när man ser alla möjliga olika data för att jämföra fonderna, så ser man också underliggande jämförelseindex. Så välj i sådana fall USA och indexfond. För det kan ju vara så att det finns andra indexfonder som är dyrare. Inte mycket dyrare, men lite dyrare, och följer ett annat index om man har om man vill ha ett annat index än det vi följer. Mm. Så det finns alternativ såklart.
Hela den där listan är väldigt bra. Så, nästa fråga då från Kim. Hej på er. Er podd är jäkligt inspirerande och älskar er energi. Tack för det, Kim.
Riktigt kul, Kim. Tack för det. Det ska vi fortsätta med, det lovar vi.
Jag skulle vilja bolla en idé mer. Jag har en portfölj med ganska många högriskare som har gått rätt bra. Men för att kunna sova gott om nätterna så tänkte jag bygga upp en till portfölj och lite tryggare aktier och snegla på huvudstaden. Investor är redan givet. Men hur hade ni tänkt kring huvudstaden A eller huvudstaden C? Enligt Hernhag sitter Niklas med huvudstaden. Hur har han tänkt?
Ja, det där är ju rykten. Men herr Hernhag, han har ju rätt.
Mamma?
Då har vi huvudstadens fastighet. Det finns ju på monopolbrädet också om man vill tycka att det är kul att spela monopol hemma. Jag tycker att den här frågan är delikat. Av den anledningen att huvudstaden är ju lite speciellt. Det är ju ett fastighetsbolag med liksom några av de absolut bästa lägena i huvudstaden i Stockholm. Äger bland annat NK som är en ganska liksom känt stadsmärke får man väl säga. Och det man kan säga här det är att huvudstaden C är den röststarka aktien och huvudstaden A är den mindre röststarka aktien. Det vill säga att huvudstaden C det är som en klassisk A-aktie och huvudstaden A är som en klassisk B-aktie för att liksom jämföra. Och det här är lite udda. Och då kikade jag in på hemsidan här och kring de här två aktieslagarna då. Två olika serier eller aktieslag, alltså A, B, C, alla de här olika aktieslag, även preferensaktier då. Men då säger de att serie A har en röst per aktie, som sagt klassiskt sett den röststarka. Och serie C har 100 röster, vilket säger 100 gånger mer. Nu för tiden får man inte ha en skillnad på 1000. En C-aktie brukar ha en tusendels röst och en A-aktie brukar ha en röst klassiskt sett. Jag hoppas inte att det blir förvirrande. Det här är lite ovanligt. Och tittar vi på den här C-aktien så har den haft ganska dålig likviditet. Det innebär att prissättningen blir lite halvdan i den här aktien. Det är som att jämföra bostadsmarknaden i Stockholm och Boden. Det är inte riktigt jämförbart. För det omsätts inte lika mycket och då kan det vara, i Boden kan det vara skillnad på om någon har gjort om ett badrum och då spikar priser. Då tror man att nu jädrans rosar, så pratar vi för sig inte, nu rosar prissättningen, nu är det, och alla liksom, lokaltidningar skriver att det är explosion på bostadspriserna i Boden fast det var ett badrum som var renoverat. Nåväl, det som är intressant här med huvudstaden C det är att i augusti 2017 så hände någonting väldigt spännande. Då gick aktien från 200 kronor per aktie till 2000 kronor per aktie på 3 dagar. Och det var en omsättning på liksom några 100 000. Det är galenskap. Ibland kan vi se att det är en rusning i röststarka aktier, det vill säga huvudstaden C i det här fallet. Därför att det kanske blir någon form av budstrid om man handlar om här över börsen och man vill ta makten i ett bolag. Vi har sådana händelser ibland. Men här är det ju så liksom, det är ju så fjesig omsättning på några hundratusentals kronor. Och då kanske folk säger, Niklas det är mycket pengar. Ja, fast inte för en industriell eller liksom för en stor ägare. Det är det inte i den världen så att säga. Så att, jättekonstigt. Och nu har det skett igen. Förra veckan var aktien upp 50-60% och det var också en omsättning på 50-100 000. Jag förstår inte riktigt vad som ligger till grund här. Så att vi ska inte ge några rekommendationer i den här podden, men det jag vill säga, var väldigt försiktig med huvudstaden C för en illikvid aktie. Den beter sig som en galen kyckling. Huvudstaden A
är det vanliga sparalternativet för en vanlig privatsparare som inte har några ambitioner att ta någon maktposition i bolaget så att säga.
Exakt.
Och man kan väl faktiskt varna. Jag tror att de här rusningarna vi har sett i C-aktien, i den här väldigt illikvida aktien då, tyvärr så tror jag att det är privatsparare som har trampat lite snett och man ser att någonting händer och så kastar man sig på tåget, oj oj oj, och så blir det lite fel helt enkelt. Så att,
Nej, men jag tror att du har rätt. Jag tror att du har helt rätt. Och det kan vara så att någon handlar någonting och så börjar dra lite grann. Du drar igen och så förra gången började 200 till 2000. Jag ska med den här gången. Nu åker vi. Och sen så triggar man varandra och sen så bränner man sig. Säg att det är 100 000 kanske. En riktigt bra dag i huvudstaden säger kan det vara 100 000 omsatt. I A-aktien just nu sitter jag och tittar teleluren. Då är det 20 miljoner. Där har ni skillnaden.
Mm. Ja, så att där kan vi väl helt klart säga att det är A-aktien och det är väl den du också har, om vi nu redan outat att du har huvudstaden.
Jag banne mig, för annars hade det varit bekvämt att se den här tokrusningen, men jag hade inte kommit ur på så.
Nej, du hade som sagt inte kommit ur. Men nästa fråga då innan vi wrap it up, den är från Simon. Hej, jag undrar om det gör någon skillnad att ha hela sitt sparande på ett och samma ISK för att maximera snöbollseffekten med ränta på ränta. samt om det blir någon skillnad om man sparar i flera olika fonder eller aktier. Och där har jag ett snabbt och kort svar.
Ja, det är ett Johannas svar det här. Inte för att det är kort, men för att det här är din expertis.
Men nej, det har ju ingen skillnad. Man kan ha flera olika ISK. Snöbollseffekten blir densamma. Man bara smetar ut det över flera snöbollar, men du tappar liksom ingenting av att ha sorterat ditt sparande i lite olika potter, om det till exempel är ett barnsparande och ett pensionssparande och ett, jag vet inte, drömsparande eller så. Och det är samma sak med fonder. Du kan ha flera olika fonder.
Ett kort och koncist och delikat svar. Jag undrar om jag inte ska lägga upp det på min nyårslöfteslista att liksom försöka leverera ett sånt svar någon gång under året.
Någon gång under året? Det är till att säga någon gång varje podd, men nej, då, jag ska inte säga. Okej då, nästa fråga från David. Sen ska vi wrap it up. Hej, jag har ett större kapital i aktier på Swedbank i en värdepappersdepå, VP-tjänst bas, där de tar ut en avgift varje år, om jag nu fattat det rätt. Jag funderar på att gå över till ett ISK, men kommer få skatta en del då anskaffningsvärdet är betydligt lägre än dagens värde. Vad är bäst, hur hade ni gjort, att stanna kvar i VP-kontot eller flytta över allt till ett ISK? Tack på förhand.
Till att börja med så kikade jag upp den där tjänsten och det verkar inte som att det är en skalavgift i den här sparformen. Så att det kan vi bocka av, det är bra, det är två tummar upp. Men alltså en VP-tjänst bas då, när man kikade på deras sajt för den produkten. Men det här är ju den eviga frågan. Har du en lång sparhorisont och du vet att du kommer vara exponerad mot aktier, ja, men då tycker vi att man kanske ska dra plåstret och lägga över de här pengarna. Jag menar, i fjol så föll börsen 10,7% var det väl, vill jag minnas. Då är det inte roligt kanske att schablonskattat konto när man får betala skatt även fast börsen faller. Men i år är vi uppe en 25 kanske inklusive återinvesterad utdelning. I år är det desto mer trevligt. Över tid som ett snitt så ser vi ju att börsen stiger betydligt mycket mer än den här nivån på runt 1,5% som man bör överavkasta för att det, alltså över schablonintäkten då, för att det ska vara lönsamt. Du brukar säga sig 3% och få ha marginal. Ja, fine. Så att det, ju längre tidshorisont du har, desto mera argument talar för att du ska dra plåstret. Och sen försök hitta förluster och kvitta dem mot de här vinsterna. Och du sa att det är lite vinster här, det kan bli lite jobbigt. Är vinsten över 400%, jag menar, då brukar vi ju också tipsa om schablonmetoden då. Och då räknar det ju om vinsten är över 400%, men då räknar man 20% då av försäljningssumman som anskaffningskostnad, 80% som vinst. En tumregel är 30% skatt på 80% vinst. Ta 24% på hela summan, det är den skatten det blir. Det kan vara värt om man är långsiktig och har en lång horisont, då kan det vara värt att dra det i plåstret.
Visst är det så. Och kanske framförallt också om det är utdelningsaktier man har där. Exakt. Så blir ju utdelningen så att säga skattefri om man flyttar över den till ISK. Då kan det gå lite snabbare att liksom ta igen det man har tappat tappat när man har skattat av helt enkelt. Men någon gång ska man skatta och idag kan vara lika kan man kanske lika gärna göra idag som i framtiden. Men som sagt, det är ingen exakt vetenskap.
Nej, det är ingen exakt vetenskap. Du slipper deklarationen. Men jag vill bara poängtera, och vi har varit in på det här i tidigare avsnitt också, just det här med utdelning, att det är delikat att ha det på ett schablonskattat konto. För säg att du har en aktie med en hög direktavkastning, kanske även en hög utdelningsandel. Alltså att den höga direktavkastningen beror på att de kanske delar ut en större del av resultatet. Trevligt att få utdelningen. Totalavkastning på aktien kanske inte blir så mycket högre för man delar ut det mesta av mumman. Ja, men om du vet att du har en lång horisont och de delar ut en ganska hygglig direktavkastning varje år. Ja, men då är det ju ändå mer trevligt att ha det i ett schablonskattat konto ISK eller KF istället för att varenda år bränna av 30% av utdelningen i skatt och bara kunna återinvestera 70 öre per krona. Så att, har man en utdelningsportfölj med lite hög direktavkastning, då är det ytterligare ett argument.
Bra last words, känner jag. Då tar vi och tackar för det här avsnittet. Vi hörs igen i nästa vecka. Då kommer det som sagt bli Så agerade avancianerna under 2019 och det här tror vi inför 2020.
Exakt. Och vi vill också säga god jul. Ska vi avsluta med en liten trudelutt? Det kan vi ju göra om du vill. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Johanna, önskar du inte vara lyssnaren? We wish you a merry Christmas and a happy new year. God jul, och så hörs vi nästa torsdag.
God jul!